Idag ska vi börja i Lukas 9 kapitel, vers 51. Lukas 9:51. När tiden var inne för hans upptagande till himlen vände han sina steg mot Jerusalem, och han skickade budbärare före sig. De gav sig av och gick in i en samarisk by för att förbereda hans ankomst. Men man ville inte ta emot honom, eftersom han hade vänt sina steg mot Jerusalem. Då sa hans lärjungar Jakob och Johannes: "Herre, ska vi kalla ner eld från himlen som förgör dem?" Men han vände sig om och tillrättavisade dem, och de fortsatte till en annan by. Ja, det här med Västbanken, det är inte nytt, som ni ser. Och svårigheten att hantera problemen med Västbanken, de fanns också då. Lärjungarna frågar: "Ska vi kalla ner eld ifrån himlen?" Och Jesus tillrättavisar dem. I somliga manuskript står det till och med att han tillrättavisar dem mycket strängt. Och de kanske undrade varför han gjorde så. De hade ju ett så gott skriftställe att stå på, som vi säger numera. Vi ska slå upp det, nämligen Andra Kungabokens första kapitel. Där vi läser ifrån början. Efter Ahabs död avföll Moab från Israel, och Ahasha störtade ned genom gallret i sin övre sal i Samaria och skadade sig så att han blev sjuk. Då skickade han iväg sändebud och sa till dem: "Gå och fråga Baal-Zebub, guden i Ekron, om jag ska tillfriskna från denna sjukdom." Men Herrens ängel hade talat så till tisbiten Elia: "Stå upp och gå emot kungens i Samaria sändebud och tala så till dem: är det därför att ingen gud finns i Israel som ni går iväg och frågar Baal-Zebub, guden i Ekron? Därför att ni gör detta, säger Herren, så du ska inte komma upp ur den säng i vilken du har lagt dig, till du ska döden dö." Och Elia gick. När sedan sändebuden kom tillbaka till kungen frågade han dem: "Varför kommer ni tillbaka?" De svarade honom: "En man kom emot oss och sa till oss: gå tillbaka till kungen som har sänt er och tala så till honom. Så säger Herren: är det därför att ingen gud finns i Israel som du sänder bud för att fråga Baal-Zebub, guden i Ekron? Därför att du gör så ska du inte komma upp i den säng i vilken du har lagt dig, till du ska döden dö." Då frågade han dem: "Hur såg den mannen ut som kom emot er och talade till er på detta sätt?" De svarade honom: "Mannen bar en hårmantel och hade en lädergördel om sina höfter." Då sa han: "Det var tisbiten Elia." Och han sände till honom en underhövitsman med 50 man. Och när denne kom upp till honom där han satt på toppen av berget, sa han till honom: "Du Guds man, kungen befaller dig att komma ner." Men Elia svarade och sa till underhuvudsmannen: "Om jag är en gudsman, så må eld komma ner från himlen och förtära dig och dina 50." Då kom eld ner från himlen och förtärde honom och hans 50. Och han sände åter till honom en annan underhuvudsman med 50 man. Denne tog till orda och sa till honom: "Du gudsman, så säger kungen, kom strax ned." Men Elia svarade och sa till dem: "Om jag är en gudsman, så må eld komma ner från himlen och förtära dig och dina 50." Då kom Guds eld ner från himlen och förtärde honom och hans 50. Åter sände han iväg en tredje underhuvudsman med 50 man. Och denne tredje underhuvudsman drog dit upp, och när han kom fram föll han ner på sina knän för Elia och bad honom och sa till honom: "Du Guds man, låt mitt liv och dessa dina 50 tjänares liv vara något värt i dina ögon. Se, eld har kommit ner från himlen och förtärt dessa första två underhuvudsmännen med deras 50 man. Men låt nu mitt liv vara något värt i dina ögon." Och Herrens ängel sa till Elia: "Gå ned med honom, frukta inte för honom." Då reste han sig och gick med honom ner till kungen. Ja, här är det 102 personer som dör genom att eld faller från himlen. Nu är det så här med Guds eld, att den är inte farlig för den som är rättfärdig. Tungor av eld fördelade sig och satte sig på var och en av dem. Och då pignade lärjungarna till högst betydligt. De tillhörde redan Jesus. De var inte i opposition mot honom. Så varje gång vi lägger händerna på folk och ber att Gud ska döpa dem i helig ande, så gör vi precis som Elia, vi kallar ner Guds eld. Men Guds eld är inte att leka med. Gud är Gud. Nu var det kanske inte precis lärjungarnas avsikt att man skulle döpa samarierna i helig ande, utan de ville väl hämnas lite grann, liksom markera, när de nu ändå lämnade denna samariska by för att gå till nästa och fråga efter husrum. Och Jesus tillrättavisar dem. Jag tar upp de här två texterna därför att jag vill ägna lite tid det här arsamet åt den mycket utbredda vanan ibland Guds folk att säga: jag läser inte Gamla testamentet, jag läser hellre Nya. Som om vi hade två biblar, en dålig och en bra. Gud är mycket snällare i Nya testamentet, brukar det heta. Så jag läser hellre Nya testamentet. Och ibland när man tycker att det kanske låter lite för amatörmässigt och så vill man uttrycka det lite mer teologiskt, så att säga, så säger man att ja, det finns ju en mycket högre uppenbarelse i Nya testamentet. Jaha, menar du alltså att Gamla testamentet skulle vara fel? Ja, dras det lite på det, men Gud krigar ju i Gamla testamentet, han har så mycket konstigheter för sig där. Så jag läser nog hellre Nya testamentet. Och vi kan ju läsa något exempel. Josua 10. Sju till elva ska vi läsa det här. Josua har gått över Jordan. Jeriko har fallit. Och så står det så här, Josua 10 och 7. Då drog Josua dit upp från Gilgal med allt sitt krigsfolk och alla sina tappraste stridsmän. Och Herren sa till Josua: frukta inte för dem, ty jag har gett dem i dina händer. Ingen av dem ska kunna stå dig emot. Och Josua kom plötsligt över dem, ty han tågade hela natten sedan han hade brutit upp från Gilgal. Och Herren sände en sådan förvirring bland dem när de fick se israeliterna, att dessa tillfogade dem ett stort nederlag vid Gibeon. Därefter förföljde de dem på vägen upp till Bethoron och nedgjorde dem och drev dem ända till Aseka och Makeda. När de så under sin flykt för Israel hade kommit till den sluttning som går ner från Bethoron, lät Herren stora stenar falla över dem från himlen hela vägen ända till Aseka, så att de blev dödade. De som dödades genom hagelstenarna var till och med fler än de som Israels barn dräpte med svärd. Det tycker vi står i en totalt oförenlig kontrast med ett sånt ord som Romarbrevet 12, 17 och 18. Löna inte ont med ont. Tänk på vad som är riktigt för alla människor. Håll fred med alla människor så långt det är möjligt och kommer an på er. Och när vi har svårt att få det här att gå ihop, för det har vi, så är det många som drar den slutsatsen att Nya testamentet kommer med någonting så nytt att vi egentligen djupa sett kan slopa Gamla testamentet, sluta att läsa det, sluta att brottas med frågan hur det här kan smältas samman till en enhet, hur vi kan få allt detta att bära vittnesbörd om en och samma Gud. Då hamnar man nästan alltid i Matteus 5 kapitel. Och där börjar vi läsa i den 38:e versen. Ni har hört att det blev sagt öga för öga och tand för tand. Men jag säger er, värj er inte mot det onda. Nej, om någon slår dig på högra kinden så vänd också den andra mot honom. Om någon vill processa med dig för att få din skjorta så ge honom din mantel också. Om någon vill tvinga dig att följa med en mil i hans tjänst så gå 2 mil med honom. Ge åt den som ber dig och vänd inte ryggen åt den som vill låna av dig. Ni har hört att det blev sagt, du ska älska din nästa och hata din fiende. Men jag säger er, älska era fiender och be för dem som förföljer er. Och då säger man ofta så här att ja visst, här tar nu Jesus ett par citat ur Gamla testamentet och så säger han att nu gäller inte detta längre, nu kommer någonting helt nytt. Jag säger er, men jag säger er. Och därför läser moderna kristna väldigt lite i Gamla testamentet. Därför är vi förunderligt obekanta med den Gud som är historiens Gud. Den Gud som har hela världshistorien i sin hand. Den Gud som har utvalt Israels folk. Vi går miste om så mycket när vi bara läser utplockade favorittexter. Enstaka verser här och där som bekräftar det vi läser i Nya testamentet. Och Jesus säger klart ifrån att vi har inte rätt att göra så här. Han säger klart ifrån att detta är en missuppfattning, att spela ut det Nya testamentet mot det gamla. Och vi behöver bara gå några verser tillbaka. 17:e versen i Matteus 5. Tro inte att jag har kommit för att upphäva lagen eller profeterna. Jag har inte kommit för att upphäva utan för att uppfylla. Sannerligen, innan himlen och jorden förgår ska inte en enda bokstav, inte minsta prick i lagen förgå, inte förrän allt har skett. Den som upphäver ett enda av buden, om så det allra minsta, och undervisar människorna så, han ska räknas som den minste i himmelriket. Men den som handlar och undervisar efter dem ska räknas som stor i himmelriket. Jag säger er att om inte er rättfärdighet överträffar de skriftlärdas och fariseernas så kommer ni inte in i himmelriket. De hade sina favorittexter nämligen, de skriftlärda och fariseerna. Och de hade sina texter som de hoppade över, precis som vi. Och Jesus säger, det duger inte. Inte minsta prick i lagen. Och den där pricken syftar ju på den grekiska bokstaven jota, som är den minsta av alla bokstäver i det grekiska alfabetet. Det som vi kallar för ett i. Och lustigt nog är ju motsvarande bokstav i hebreiskan också den minsta bokstaven i alfabetet. Jod. Icke en bokstav får tas bort, säger han. Inte en bokstav är oviktig. Och den som kommer och säger det, han räknas som den minste i himmelriket. Nåden räcker för sådana med. För det där har vi ju alla gjort. Och det skulle kanske bli ganska folktomt i himlen om Gud skulle, så att säga, rida på detta som en paragrafryttare. Men det är ett varningsord. Och jag har många gånger undrat över att vi tar så lätt på det här. Hur kan vi, som man hör så ofta, citera Matteus 5:38 och säga att nu kommer någonting så fullständigt nytt så vi kan spola Gamla testamentet eller ha det kvar som ett kuriosum, när man inte är villig att läsa det som bara står några verser före? Jesus säger: jag har inte kommit för att upphäva lagen eller profeterna, det Gamla testamentet är, utan kommit för att uppfylla det. Och här används nu i grundtexten ett ord som är så klurigt i sin betydelse så att det nästan liknar en Göteborgsvits. För vi säger så här: ja, Jesus har kommit för att uppfylla lagen, han har kommit för att göra vad lagen bjuder, och när han har uppfyllt lagen så är han rättfärdig och så får vi komma in i himlen. Och det är riktigt. Men det grekiska uttrycket rymmer flera andra symboler inom sig, flera andra bilder. Bland annat bilden av att du tänker dig en stor bägare. En bägare som är tom. Och så kommer någon och fyller på något i den här bägaren. Efteråt är bägaren full, det vill säga den är uppfylld. Men det är samma bägare. Och det är egentligen, tror jag, mycket närmare vad Jesus vill säga oss. Han har inte kommit för att ta bort bägaren. Han har kommit för att fylla den. Han har fyllt lagens bägare med nåd. Bägaren är Guds vilja. Bägaren är det Gud önskar sig. Men det Gud önskar skall ske i ditt och mitt liv är inte Guds krav, utan det är en Guds gåva, ett erbjudande. Och det betyder att när nu lagen, så att säga, är uppfylld med nåd, eller för att ta en annan betydelse i det här ordet pleroma, att lagen nu är färdig, lagen är fullkomnad, den är avslutad, nu kan den inte göras bättre, då har liksom nivån på det som Gud vill i människornas liv, den har ändrats så till den grad så Gud kan höja ribban lite grann. Det är inte du som ska komma över den, utan det är Gud som ska lyfta dig över den. Och då kan han lägga den på vilken nivå han vill. Att du säger: ja, men det är ju fullständigt omöjligt. Ja visst, säger Gud, för dig, ja. Tror jag det. Men för mig är det inte omöjligt. Och det betyder så här, att det är inte Guds tvång att vi ska vända andra kinden till. Det är inte så att någon kommer och ger dig en örfil så där. Och du tänker: oj, oj, oj. Gud, han har sina krav, jag får vända andra kinden till. Det gör ju inget djupare intryck på någon, som du kan förstå. Men om Gud fyller dig med en kraft som gör dig så oberörd av att du blir slagen på den ena kinden, att du också kan säga att ja, visst, jag bjuder på en till. Du får gärna slå mig på den andra också. Då var det inget Gud krävde, utan han gav dig en unik möjlighet att bryta udden av ondskan. En möjlighet som du inte kan hitta någon annanstans. Förut hette det öga för öga och tand för tand, för att annars så kunde det lätt bli så att om någon slog ut en tand så gav man tillbaka genom att slå ut hela garnityret på den andra. Och när alla tänderna hade flugit ut på den första då, så gav han sig på nästa och sparkade smalbenen av honom och så vidare. Vi vet ju det här med blodshämnd och så. Men, säger Jesus, nu är lagen fullkomnad. Nu finns det en godhetens kraft. En nådens uppfyllelse i den heliga ande. Som gör att nu behöver vi inte ligga kvar på den här nivån. Utan nu kan vi tänka oss en rättfärdighet av ett helt annat slag. En som vida övergår fariseernas och de skriftlärdas. Och det är inte ditt bekymmer hur det här ska gå till. Jag håller på och vridit och vänt på den här texten i Matteus 5 om andra kinden. Och tänk vad Gud kräver ändå. Nej, det gör han inte alls. Just det han inte gör. Utan nu är lagen fullkomnad, färdig, uppfylld med kraft och nåd. Nu är det inte ord, utan det är kraft. Guds rike är inte ord, utan kraft. Ingenting får tas bort ur Gamla testamentet. Utan istället måste vi se oss om efter den kraft som så att säga gör det möjligt för oss att förstå Gamla testamentet och gör det möjligt att leva efter både Gamla och Nya testamentet. Paulus blev ju som apostel väldigt mycket beskylld för att vilja avskaffa lagen. Och därför skriver han så här i Romarbrevet 3:31. Upphäver vi då lagen genom tron? Inte alls. Vi befäster lagen. Gör vi då lag om intet genom tron, som det stod i gamla översättningen, bort det. Vi gör tvärtom lag gällande. Nu ser ni, nu funkar det. Det är liksom tanken. Men det är samma lag. Gud har inte ändrat sig. Det är inte en Gud i Gamla testamentet och en annan i Nya. Det är inte så att Gud är på ett humör i Gamla testamentet och på ett annat i Nya. Det är samma Gud. Och det är samma vilja. Gud har kallat oss till att hålla fred med alla, så långt det på oss beror. Ja, det har han gjort. Tvingar det Gud att avstå från sin förmåga att döma ett folk som har gett sig synden i våld? Vi läste nyss om hur Josua intog löfteslandet. Och han gör det faktiskt med krig. Och han gör det på Guds befallning. Hade han hittat på det själv, så hade han brutit emot Guds vilja. Men har Gud rätt, eller har han inte, att låta en dom falla över ett folk som gett sig synden i våld? Om han har gett oss i uppdrag att vara fredsvänner, tvingar det honom att vara fredsvänner på samma vis som oss? Det här är svåra frågor. Jag hör hur det knakar i järnvindlingarna på er. Men någon gång måste de här frågorna ställas. Till liberalteologer är vi allihopa. Vi har alla våra understrykningar, vi har alla våra favorittexter, vi har alla texter som vi hoppar över. Trots att vi bekänner oss till en konung som säger att den som tar bort minsta prick ur lagen och profeterna ska räknas som den minsta i himmelriket. Det kommer att bli en väldig tävlan om vem som ska räknas som minst. Och vi kommer alla vara med i det racet, det är jag helt övertygad om. Vi har alla sysslat med strykningar och överhoppningar. Vi ska gå till en sådan bok i Gamla testamentet som Nahums bok. Profeten Nahum. I första kapitlets första vers får vi veta vad boken handlar om eller vilka den handlar om. Detta är en utsaga om Nineve, den bok som innehåller elkositen Nahums syn. Och jag antar att om du stryker under i din bibel så är det glest mellan understrykningarna i denna bok. För den är ju egentligen skrämmande. Tredje kapitlet som handlar om Nineves kommande undergång. Ve dig, du blodstad, alltigenom så full av lögn och våld, du som aldrig upphör att röva. Hör piskor smäller, hör vagnshjul dånar, hästar jagar fram och vagnar rullar iväg. Ryttare kommer i fyrsprång, svärden blänker och spjuten blixtrar. Slagna ser man i mängd och lik i stora hopar. Ingen ände är på döda, man stupar över döda. Allt detta för den myckna otukt hon bedrev, hon den fagra och trollkunniga skökan, som prisgav folkslag genom sin otukt och folkstammar genom sina trolldomskonster. Just för detta folk och i detta sammanhang presenterar Gud sig själv. Vi går tillbaka till första kapitlet. Herren är en nitälskande Gud och en hämnare. Ja, en hämnare är Herren, en som kan vredgas. En hämnare är Herren mot sina ovänner, vrede behåller han mot sina fiender. Herren är tålmodig, men han är stor i kraft, och ingalunda låter han någon bli ostraffad. Herren har sin väg i storm och oväder, och molnet är dammet. Molnen är dammet efter hans fötter. Vi kan inte förstå den här boken om vi inte har läst en bok i Bibeln som står före Nahums bok, nämligen profeten Jona. Den handlar också om Nineve. Och historien kanske vi kan någorlunda. Gud kallar Jona att gå till Nineve och profetera. Och Jona har ingen större lust. Nineve är nämligen fi, som militärerna säger. Fi har ju alltid kommit från öster, och nu är det ingen som riktigt vet var fi kommer ifrån längre i Sverige. Men på den tiden kom fi ifrån norr och hette Nineve. Så han skulle alltså gå till Moskva ungefär och profetera för Stalin och Brezhnev. Och detta gärna till deras omvändelse. Jona hade ingen lust alls. Han satte sig på båten och åkte åt rakt motsatt håll.
Och det blåste och han hamnade i fisken och ni vet allt det här. Och till sist så är han i Nineve i alla fall. Det är inte så lätt att streta emot Guds vilja om Gud har bestämt sig. Och så håller han världens kortaste väckelsepredikan. Om 40 dagar ska Nineve förstöras. Amen. Och folk gör omvändelse, till och med småboskapen fastar. 120 000 personer och där till djur i stor myckenhet. Och Jona blir arg som ett bi och går ut och sätter sig utanför staden, sur och ilsken, för att se om det inte ska regna lite eld och svavel i alla fall. Var det inte det jag tänkte, säger han till Gud. Var det inte det jag tänkte, att du skulle göra nåd med dem? Jo, visst, han kände Gud. Han kanske till och med kände Gud bättre än sig själv. Jag vet inte riktigt. Så kan det ju vara ibland. Gud gjorde nåd med staden. Men man tog inte vara på den nåden. Efter ett tag tycks man ha blåst faran över. Och sen åt både människor och småboskap igen. Och krigstågen fortsatte som förut. Ty niniviterna var ett mycket blodtörstigt folk. Och när man då har fått nåd som man inte tog vara på, då kommer den dag då Gud utövar en dom. Och som man säger här i Nahums första kapitel, att Gud är tålmodig, men han är stor i kraft. Och detta kan vi se historien igenom, precis hur dessa ord går i uppfyllelse. Gud är tålmodig, men han är stor i kraft. Stormakt efter stormakt efter stormakt har uppstått, satt sig upp emot himmelens och jordens Gud, gjort det till en tid till synes med stor framgång och sen plötsligt sopats bort. Ty Gud är tålmodig. Han låter inte domen falla direkt. Han vill ge åt var och en möjligheten att omvända sig. Och han kommer med det erbjudandet gång på gång, tills att säga den möjligheten är uttömd. Tills alla bara gäspar och säger, det där har vi hört förut. Kan du inte komma med något nytt? Jo, säger Herren, det kan jag. Herren är tålmodig, men han är stor i kraft. Och Jesus nämner i förbigående just Nineves öde. Vi ska gå till Lukas evangelium, till det 11:e kapitlet. När ännu mer folk strömmade till, sa han till dem: detta släkte är ett ont släkte. Det vill ha ett tecken, men det ska inte få något annat än Jonatecknet. Ty liksom Jona blev ett tecken för folket i Nineve, ska människosonen bli det för detta släkte. Söderns drottning ska uppstå vid domen tillsammans med människorna i detta släkte och bli deras dom. Ty hon kom från jordens yttersta gräns för att lyssna till Salomos vishet. Men här finns något som är för mer än Salomo. Folk från Nineve ska uppstå vid domen tillsammans med detta släkte och bli dess dom. Ty det omvände sig vid Jonas förkunnelse. Men här finns något som är för mer än Jona. Och det säger då Jesus alltså, vad blir det, 600 år efter att Nineve har utplånats genom en Guds dom. Folket i Nineve ska uppstå och bli detta släkte till dom. Hur ska det gå till, säger vi? Ja, det säger jag inte, säger Herren. Det behåller jag för mig själv, det är inte ni som ska döma. Men när vi hoppar över såna här texter så får vi ju en vinklad bild av Gud. Det betyder ju inte att vi bara ska läsa såna texter. Det betyder inte att vi ska gå omkring och säga att när den heliga ande faller över generalerna så blir de krigiska. För det tror jag inte är sant. Jag tror alla människor blir fridsamma när den heliga ande faller. Men Gud kan låta en dom komma över ett orättfärdigt rike. Och så länge historien varar kommer det att ske på det sätt som det brukar göra. Och då är vi ändå kallade att vara fredsvänner. Det är aldrig vår sak att starta krig på Guds befallning. Aldrig, tror jag. Därför det är inte vi som dömer. Vi måste noga hålla isär det. Men vi måste också förstå att det fredsarbete vi är kallade till, det handlar om omvändelse. Profeterna var typiska fredsarbetare. Jeremia och grabbarna. De var med i fredsrörelsen. Omvänd er. Omvänd er. Nebukadnessar är redan på väg. Omvänd er. Människor frågar ibland, hur kan Gud vara god och allsmäktig när det ser ut som det gör i världen? Och med det menas ju då som regel att om Gud är god och nu har all makt, så kunde han väl använda den lite mer. Så det blev lite ordning på torpet. Ja, men det gör han. Hittills har ingen kunnat bli världshärskare, trots att det sannoliken inte varit någon brist på kandidater. Vem är det som har hindrat det? Jag är inte djävulen, det kan jag lova. Gud har låtit det falla en dom över Hitler, över Stalin. Om någon för 10 år sedan hade ställt sig upp och sagt att Sovjetväldet kommer att vara borta om 10 år, så hade vi nog bett vederbörande söka vård eller hjälp för någonting, vad det nu kunde vara. Sinnesförvirring eller demens eller något i den stilen. Och nu är Sovjetväldet borta. Zakaria, det 12:e kapitlet. De 3 första verserna. Detta är en utsaga som innehåller Herrens ord över Israel. Så säger Herren, han som har spänt ut himmelen och grundat jorden och danat människans ande i henne. Se, jag ska göra Jerusalem till en berusningens kalk för alla folk runt omkring. Också över Juda ska det komma när Jerusalem blir belägrat. Och det ska ske på den tiden att jag ska göra Jerusalem till en lyftesten för alla folk. Var och en som försöker lyfta den ska skada sig illa på den, och alla jordens folk ska församla sig mot det. Lite längre fram i samma kapitel får vi veta att det där är någonting som från Zakarias horisont ligger långt fram i tiden. Över Davids hus, 10:e versen, och över Jerusalems invånare ska jag utgjuta en nådens och bönens ande, så att de ser upp till mig och ser vem de har genomborrat. och de ska hålla dödsklagan efter honom som han håller dödsklagan efter endesonen och ska bittert sörja honom som han sörjer sin förstfödd. Det är Israels folk när de förstår vem Jesus är. Och Bibeln talar gång på gång om hur folket ska förskingras över hela jordens yta för att sedan återsamlas till löfteslandet, och där ska Herren ge dem ett nytt hjärta och öppna deras ögon. Så det här, det handlar om vår tid, antagligen. Åtminstone befinner vi oss efter Kristus när det här går i uppfyllelse. Den saken är helt klar. De ska se vem de har genomvarat. Och då säger Herren att jag ska göra Jerusalem till en berusningens kalk för alla folk. Alla ska försöka på något sätt att lägga händerna på Jerusalem. Vi kan inte klaga på uppfyllelsen av den profetian. Och så säger Gud att han ska göra Jerusalem till en lyftesten, och alla som lyfter den ska illa skada sig på den. Nu lever vi i mycket intressanta dagar. Därför att när Sovjetväldet gick omkull så öppnades mängder och åter mängder med arkiv. Och när jag var nere i Jerusalem för 2 månader sedan så gick jag mycket i bokaffärer, för det brukar jag göra när jag kommer hit. Jag brukar alltid komma hem ett lass böcker. Och jag hittade en kolossalt intressant bok skriven av en hög israelisk politiker som var med i Camp David-förhandlingarna och i en rad andra viktiga politiska skeenden. När de här arkiven blev åtkomliga i Egypten efter fredsslutet och i Sovjet efter Sovjets fall, så kom det fram att sexdagarskriget och framför allt Jom Kippur-kriget var inte arabernas krig utan Sovjets. Brezhnev och hans generaler planlade hela Jom Kippur-kriget i Moskva. Syrien och Egypten var bara marionetter. Brezhnev pumpade först in vapen i Egypten. När han till sist begrep att egyptierna skulle ändå inte klara kriget hur mycket vapen de än fick, så övergick han till att pumpa desto mera vapen in i Syrien. Och taktiken inför Jom Kippur-kriget var att när judarna firade sabbat, helg, så skulle först Egypten gå över Suezkanalen. Och den lilla styrka som då stod under vapen i Israel skulle dras ner till Sinai. Och när de hade kommit ner i Sinai så skulle Syrien slå till och gå över Golanhöjderna och ta landet. Och det var på vippen att det hade lyckats. De hade sannoliken vapen så det räckte. Men en enda man fick en enda tanke som gjorde allt detta om intet. Moshe Dayan. För han tänkte när egyptierna gick över Suezkanalen: jag undrar om inte syrierna kommer också. Så de få gubbs han hade under vapen lät han vara kvar där de var. Och mycket riktigt, Syrien kom. Hade han i panik slängt ner det folk han hade i Sinai, så hade landet varit förlorat. Alla som lyfter den ska skada sig illa på den. Israel finns kvar och Sovjet är borta. Har Gud rätt att göra så här eller har han det inte? Ja, det är ju det vi efterlyser att Gud ska göra när vi säger att om Gud är god och rättfärdig och allsmäktig, varför gör han ingenting? Svaret är jo, han gör det. Men vi måste läsa hela Bibeln. Annars blir Gud obegriplig för oss. Och han kommer att bli det i växande utsträckning ju mer vi närmar oss slutet, det är min övertygelse. Vi har inte råd att sitta med våra älsklingstexter och ta dem gång på gång. Jag känner att det här är jobbigt för många, att jag tar upp detta. Och att ni tycker att ja, men jag hade väntat mig en härlig uppbyggelsekonferens där man glad som en lärka flyger ut genom dörren när det hela är slut. Och det är mycket möjligt att det blir. Det är ju fler än jag som predikar. Men vi måste ta tag i de svåra frågorna. Vi kommer ingen vart om vi inte gör det. Och Jesus ger oss inget mandat till att smita på den här punkten. Vi ska gå till Lukas 24 kapitel. Möta Jesus och lärjungarna efter Jesu uppståndelse. Först när han kommer så blir de rädda, som det står i 37 versen. De trodde att det var en ande de såg. Alltså att det inte var han utan ett spöke. Och i Gamla testamentet stod det att man inte får umgås med de dödas andar. Så Jesus måste först lugna ner dem. Att det var inte någon anden efter någon död Jesus från Nazaret, utan det var han själv. Så att de får titta på hans händer och han äter lite fisk och lite honungskaka. Och då lugnar de ner sig. Och så står det så här, 44 versen. Han sa till dem: detta är vad jag sa till er när jag ännu var hos er. Att allt måste uppfyllas som står skrivet om mig i Moses lag, hos profeterna och i psalmerna. Sedan öppnade han deras sinnen så att de kunde förstå skrifterna. Och han sa till dem: detta är alltså vad skriften säger. Messias ska lida och uppstå från de döda på tredje dagen. Och syndernas förlåtelse genom omvändelse ska förkunnas i hans namn för alla folk med början i Jerusalem. Ni ska vittna om allt detta. Och jag ska sända er vad min fader har lovat. Men ni ska stanna här i staden tills ni har blivit rustade med kraft från höjden. Det här är vad Gamla testamentet handlar om, säger Jesus. Ja, så är det det, säger vi. Jag har ingen aning om. Jo, Jesaja 53 förstås. Så vad är det vi brukar läsa på juldagen? Det är väl Jesaja 9 eller något sånt där. Men resten? Skulle det här vara huvudbudskapet? Ja. Kom, säger Jesus, så ska jag öppna era sinnen så att ni förstår skrifterna. Och det kanske vore mycket mer praktiskt att vi bad om detsamma än att vi höll på att gå med rödpennan och stryka över texter som vi inte vill läsa. Det ber du väl om ibland? Att Herren ska öppna dina sinnen så du förstår skrifterna. Och gärna då att du tar de skrifter som du tycker är allra mest onödiga i Bibeln. Herre, öppna mina sinnen så jag förstår skrifterna. Det här är inte en fråga om att hitta på nya tekniker för vilka skrifter man ska stryka. Utan det här handlar om att få del av den heliga ande så man förstår vem Gud är. När Jesus öppnar lärjungarnas sinnen så är det ju därför att de har blivit tillslutna. Och det är ju profeten Jesajas kallelse att göra det. 6 kapitlet hos Jesaja. Åttonde versen. Och jag hörde Herren tala och han sa: vem ska jag sända och vem vill vara vår budbärare? Och jag sa: se, här är jag, sänd mig. Då sa han: gå, säg till detta folk, hör allt jämt men förstå inget. Se allt jämt, men fatta inget. Förstocka detta folks hjärta och tillslut dess öron och förblinda dess ögon, så att de inte kan se med sina ögon eller höra med sina öron eller förstå med sitt hjärta och omvända sig och bli helat. Och lite senare i 42 kapitlet motiverar Gud det här, denna kallelse. Jesaja 42. Artonde versen. Hör, ni döva, ni blinda, skåda och se. Vem är blind om inte min tjänare, och så döv som den budbärare jag sänder ut? Vem är så blind som min daglönare, så blind som Herrens tjänare? Du har fått se mycket, men du ger inte akt på det. Fastän öronen har blivit öppnade, lyssnar ingen. Herrens tjänare, det är Jesus själv, men det är också Israels folk. Och i den här texten är det Israels folk. Jesaja 53 är det Jesus själv. Men Jesus och folket är i förbund med varandra. Och förbundstanken handlar alltid om att det som gäller för den ena gäller också för den andra. I princip. Därför kan det talas om Herrens tjänare, både som Herrens utkårade som ska frälsa alla och den daglönare som är så blind, så att det finns ingen som är så blind som han. Ni har fått se mycket, ni har fått höra mycket, säger Herren, men ni har inte aktat på det. Och när Herren till sist lägger märke till att det finns ingenting längre som gör intryck på hans folk, då säger han, ja, men då stänger jag öronen på er så till sist ni också märker att ni är döva. Jag stänger ögonen på er så ni till sist också märker att ni är blinda. Tjugonionde kapitlet hos Jesaja. Nionde versen. Stå där med häpnad. Ja, var häpna, stirra er blinda. Ja, var blinda, ni som är druckna men inte av vin. Ni som raglar men inte av starka drycker. Ty Herren har utgjutit över er en tung sömns ande och har tillslutit era ögon. Han har höllt mörker över profeterna och över siarna, era ledare. Och så har profetsynen om allt detta blivit för er lik orden i en förseglad bok. Om man räcker en sådan åt någon som kan läsa och säger läs detta, så svarar han, jag kan inte det, den är ju förseglad. Och om man räcker den åt någon som inte kan läsa och säger läs detta, så svarar han, jag kan inte läsa. Och Herren har sagt, eftersom detta folk kommer till mig med sin mun och ära mig med sina läppar, men låter sitt hjärta vara långt ifrån mig, så att deras fruktan för mig består i inlärda människobud, därför ska jag ännu en gång göra underbara ting mot detta folk. Ja, underbara och förunderliga, det visas vishet skall förgås och det förståndigas förstånd ska bli förmörkat. Eftersom detta folk ära mig med sina läppar men låter sitt hjärta vara långt ifrån mig, säger nu Herren, så förblindas det till sist. Och den blindheten, den liknas vid dryckenskap. En ordentlig fylla. Ni som raglar, men inte av starka drycker. Ni som är druckna, men inte av vin. Ni som är blinda, som om ni var berusade. Och den här tanken, den återkommer på många ställen i Gamla testamentet. Vi ska ta en enda text. Nämligen 25 kapitlet hos Jeremia. 15 versen. Ty så sa Herren, Israels Gud, till mig. Ta denna kalk med vredesvin ur min hand och ge alla de folk till vilka jag sänder dig att dricka ur den. Må de dricka så att de raglar och mister sansen när det svärd kommer som jag ska sända ibland dem. Och jag tog kalken ur Herrens hand och gav alla de folk att dricka till vilka Herren sände mig. Och sedan räknas det upp en väldig rad med kungar och riken och länder. Och i princip handlar det om hela jordens befolkning. Och det betyder, så långt jag kan förstå, att det utvalda folket Israel fick se och höra mycket och tog vara på lite. Folket kom in i landet som flöt av mjölk och honung, och rikedomen gjorde att de vände Gud ryggen. Och till sist blev de förblindade av sin rikedom. Men när Guds godhet sedan går till andra folk, så händer samma sak med de folken också. Till de länder som kristendomen kom först blir ett väldigt uppblommande och så småningom ett avfall. De första länderna som missionerades och evangeliserades är idag inte ens kristna. Om det överhuvudtaget finns kristna där, så är de i klar minoritet. Nästa station på vägen var Europa. Och där har ju kristendomen haft sin storhetstid, säger många. Och vi har kanske förblindats. Och om blindheten handlar om när Jesus öppnar sinnena på lärjungarna, så handlar det om att han hjälper dem att se att Nya testamentet och Gamla testamentet är samma sak. Den hjälpen kanske vi också behöver. Den blindheten kanske vi också lider av. Jag menar inte att skrämma upp någon nu. Och jag menar absolut inte att du ska sitta och grubbla över om din krassliga lever eller din verkande stortå har att göra med att du inte har läst Bibeln tillräckligt. För allt i världen, det är inte mitt budskap. Utan det här handlar om våra folk. Hur har vi tillsammans som folk tagit emot Guds vittnesbörd? I Europa måste vi säga evangeliet gjorde oss rika. Bara i den evangeliska miljön, i den judiskt kristna miljön, är det tänkbart att något sådant som vetenskapskulturen skulle kunna blomma ut. Inom hinduisk religion är det helt otänkbart. När man liksom bara söker inre upplevelser ungefär av samma slag som man får när man röker hasch. Bara kristendomen, det judiskt kristna, den judiskt kristna traditionen sätter människan så fri i sitt tankeliv att den rikedom som vi lever i, att den är tänkbar. Det har hänt med oss som är judarna. Vi behöver få våra sinnen öppnade. Vi har två biblar istället för en. Ofta nog har vi två gudar också istället för en, nämligen Gud och djävulen, som svarar för ungefär lika mycket vardera. Och det är också ett tecken på att vi inte förstår skrifterna. Djävulen är ingen gud. Även om han kallas för denna tidsålders gud, så är han skapad och icke evig. Och Gud har all makt. Blindheten kom tidigt in i den kristna kyrkan. när den kristna kyrkan började förhäva sig över judarna och synagogan. Och redan år 144 efter Kristus så möter vi en man som nyss kommit till Rom ifrån nuvarande Turkiet. Han heter Marcion, M-A-R-C-I-O-N, eller Markion uttalas han ibland, jag vet inte vilket. Han sa rent ut att Nya testamentet var något totalt nytt jämfört med Gamla testamentet. Detta "men jag säger er" betyder alltså att vi ska försöka att göra rent med allt vad judendom heter inom kristendomen. Så han är den första liberalteologen, den verkligt liberalaste av alla liberalteologer. Det var bara Lukas evangelium som fann nåd för hans ögon i ganska kraftigt nedbantad form. Han strök bort allt som hade med judeguden, som han kallade den, att göra. Det judeguden var en krigisk stamgud och den var inte alls Jesu Kristi Gud och Fader. Och Lukas evangelium plus 10 Paulus brev, det var hela hans bibel. Det blev en mäktig väckelserörelse, om man ska kalla det så. 150, alltså 6 år senare, konstaterar man att hans rörelse är utbredd över hela romarriket. Det var före flygets och faxarnas och televisionens tidevarv. Det måste ha gått som en löpeld. Så det här är gammalt gods. Men det har en envis förmåga att poppa upp ibland oss. Vi har kanske alla anledning att be att Gud ska lära oss att se att Gud i Gamla testamentet är precis lika god som Gud i Nya testamentet. Vi ska vara lider återkomma i detta ärende. Nu får vi sätta punkt och amen för idag och bara vända oss till Herren i bön. Herre, vi ville vara bibeltrogna vänner. Vi skulle vilja fritt kunna läsa överallt i ditt ord och se din godhet. Det är inte ovilja att vi inte gör det, Herre, utan det är oförmåga. Därför vill vi komma till dig och säga att vi har förstått att vi kanske lider av mer blindhet än vi anade när vi åkte hit. Och det faktum att vi tycker att vissa texter i ditt ord är värda att strykas under, medan andra inte får bli understrukna, det är kanske bara frukten av att vi inte ser det samlade vittnesbördet från hela ditt ord. Där vill vi be dig idag, Gud, att du öppnar våra ögon så att vi förstår skrifterna. Vi vill också bekänna att vi tillhör ett folk, en kultur, som sett mycket och inte alls tagit vara på allt av det vi har sett och fått. Vi har inte tackat dig, ärat dig så som Gud och tackat dig. Utan vi har många gånger istället förfallit åt fåfängliga människotankar. Därför så ber vi om din nåd och din hjälp, Herre. Och i barnaskapets trygghet och enkelhet vill vi lita på att du ska ge oss den hjälpen. Och därför tackar vi dig redan nu. Och vi ber att det här inte ska på något sätt föda oro i någons hjärta, utan bara en längtan efter din fullhet, Herre. Amen.